Johan, jag vill också beställa musik.
Mm-hmm.
Jag vill ha en konsert som låter fantastiskt för en ganska dålig pianist.
Ja, det kommer ju många tomsättare att nappa på.
Kan jag inte få det?
Det blir ju en pianokonsert för två pekfingrar.
Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken. Din surfingbräda på den klassiska musikens jättevåg,
ja,
av bra musik.
Så är det. Så känns det.
Ja, verkligen. Idag så är det ett mästerverk med en ganska speciell historia.
Mm.
Ravels pianokonsert för vänster hand, som aldrig hade blivit skriven om inte Paul Wittgenstein, en ung pianist, hade blivit inkallad i första världskriget och förlorat armen.
Mm, det är dramatiskt det där.
Ja.
De flesta av oss hade väl gett upp karriären efter en sån grej. Men Paul, han bestämmer sig för att han ska minsann komma tillbaka som pianist och börjar beställa musik skriven för vänster hand.
Jag var tvungen att gå in på YouTube och kolla. För jag författade inte att det här kunde ha spelat med vänster hand bara.
Nej, visst, när hör man det bara så här så är det omöjligt att förstå det.
Ja.
Och det gör det också till ett mästerverk, får man säga, i ordets allra mest mästerliga mening. För det Ravel gör här är att skapa en illusion av att det faktiskt är två händer som spelar.
Ja, det är som någon sorts trolleri.
Mm.
Men det måste ju varit en extremt stor omställning och plötsligt behöva spela bara med vänsterhanden.
Mm.
För den, jag menar, den är ju med, men den står väl mer ändå även i klassisk musik för lite långsammare, alltså bas och komp och så. Mm.
Jo, man behöver ju normalt sett två händer, ja, för att spela det här, så är det ju.
Ja. Ja, men det här att han kunde beställa vänsterhandsmusik, det berodde ju på att han inte var vem som helst. Paul Wittgenstein, han var ju född i en ganska ovanlig familj, måste man säga.
Mm. En av de här stora, kultiverade och förmögna familjerna i Wien kring förra sekelskiftet.
Han kände massa folk, eller?
Ja, det var ju, de hade såna här intellektuella salonger. Här kunde Gustav Mahler komma på besök och Richard Strauss och en massa andra stora musiker också.
Just det. Och sen så var han storebror till den här filosofen, Ludwig Wittgenstein.
Just
det. Det är svårt att säga det idag, Wittgenstein.
Vissa dagar är det svårt.
I vissa dagar när jag vaknar så är det hur lätt som helst. Det är bara Wittgenstein.
Wittgenstein.
Sen så skickas Paul, efter att han har gjort sin första konsert, och det har gått väldigt bra, han har fått bra kritik, så skickas han till Östra fronten 1914. Det som idag är Polen. Han blir skjuten i armbågen och när han vaknar upp ur medvetslösheten, då är han tillfångatagen av ryssarna och hans ena arm är amputerad. Han är 28.
Det är som att vakna upp i en mardröm.
Fy fasen.
Med de pianistambitioner han,
ja,
hade.
Han hamnar i fångläger. Han är i Sibirien. Men i det här lägret så bestämmer han sig för att han ska lära sig spela med en hand.
Mm.
Och med vänsterhanden.
Mm.
Och då finns det en berättelse om hur han har målat upp pianotangenter på någon trälåda med en bit kol.
Mm.
Och sitter och övar timme efter timme med vänsterhanden på det här låtsaspianot.
Ja, det är stark grej faktiskt. Alltså man kan också tänka sig att det där är en strategi för att klara de här omständigheterna. Att,
ja,
ändå välja att gå in i någonting som är utanför den här hemska verkligheten man upplever.
Verkligen. En flykt eller ett sätt att,
ja,
hålla sig, vad säger man?
Hålla sig vid sunda vätskor,
ja,
eller vad säger man? Stå,
precis,
ut helt enkelt. Men sen är det ju också så att det här ger ju också en har ju betydelse, för att det är någon här i lägret, någon slags fångvaktare eller någon som bestämmer, som ser honom hålla på med det här, och då blir han ju flyttad till ett fångläger där det faktiskt finns ett piano, och där börjar han med att spela Chopin med en hand, och sen släpps han i ett fångutbyte så småningom. Den här vänsterhandskonserten, som är en av Ravels två pianokonserter, den är ju skriven i en enda sats. Mm. Och den börjar ju också helt fantastiskt, hur det hela föds ur fullständigt mörker. Det börjar så svagt att man knappt hör musiken i de lägsta registren.
Det börjar ju, först fattar man ju inte vad det är man hör nästan.
Nej, visst.
Och också att det är så tyst.
Mm. Det är väl en otrolig start det här, hur allt växer fram.
Mm.
Det startar ju i kontrabasstämman. Sen adderar ju Ravel kontrafagott som kommer in där och mullrar på sitt sätt, och så kommer hornen och så hela orkestern då. Det är också intressant att han väljer den här starten, alltså att börja i de djupaste instrumenten, eftersom vi också har en pianist som endast kan spela med vänster hand, det vill säga på den sidan av klaviaturen där vi har basregistern.
Ja, just det.
Så det är också en grej med det här faktiskt, som Ravel förstås har tänkt på.
Sen tar det ju 2 minuter drygt innan pianisten får göra någonting.
Ja visst, det byggs ju upp långsamt. Och man känner att stämningen blir mer och mer akut. Vi närmar oss någon slags kris, kokande krispunkt här. Och då händer det.
Mäktig start.
Ja.
Alltså mäktig pianostart.
Entré, ja, ja visst. Det är ju, alltså, på något sätt är det ju här en av de mest grandiosa entréer som finns.
Men Ravel då, hur reagerar han på att få en beställning för en hand?
Ja, men det är som att han har suttit och väntat på det här på något sätt. Han är ju en man som älskar och går igång på begränsningar.
Inte på pengarna då?
Det behövde säkert också, men han var väl, han hade nog så han klarade sig för sig. Men han, redan från början säger han att han vill skapa en konsert där du har liksom det här stora, tjocka soundet, fast i en hand.
Mm.
Men han är en väldigt teknisk tonsättare, och det här är liksom utmaningarnas utmaning för honom.
Mm. Men det där med begränsningar, vi pratade ju om det i programmet om Bolero också, att han på något sätt, en ram gör honom triggad.
Exakt, och precis, där är ju nästan, om man nu ska, han har ju varit lite ironisk kring Bolero och sagt att det är ett stycke musik utan musik och så vidare, så det kan ju också ses som en slags utmaning då.
Ja.
Han triggas av sånt, verkligen. Vi befinner oss ju faktiskt också i slutet av Ravels liv. Han, det är som att han känner på sig att tiden håller på att rinna ut, för att han skriver själv om att han låser in sig, han sover lite, han bestämmer sig för att bara äta ett mål mat om dagen, allt för att hinna skriva så mycket musik som möjligt.
Oj.
Han skriver ju båda sina pianokonserter nästan samtidigt för övrigt. Och det är som sagt någon slags kamp för honom att få färdigt allt det här.
Ja, musiken låter ju väldigt mörk, bitvis i alla fall, ja. Så är den ju nästan skrämmande.
Alltså, verkligen.
Det finns någonting.
Det ingår i en grupp av verk där Ravel är som mörkast, där det ändå får någon känsla av att det är dödens obeveklighet eller någonting sånt. För det är också väldigt kraftfullt.
Mm.
Det är någon kraft liksom, men en mörk kraft. Och det är förstås omöjligt också att inte tänka på hans traumatiska erfarenheter av första världskriget som präglar många av de här så att säga mörkaste verken.
Mm.
Som står i ganska skarp kontrast till hans annars lite mer galanta stil så där. Han är ju egentligen aldrig någon tonsättare som gillar att visa känslor särskilt mycket. Han är inte överdrivet emotionell, men här anar vi ändå någonting mer störande i vänsterhandskonserten.
Mm. Men han var själv med i kriget, eller hur? Fast som frivillig.
Ja, just det, precis. Han ansågs ju inte vara något soldatämne direkt, men han var helt enkelt chaufför under en del av första världskriget.
Och under beskjutning,
ja,
eller hur?
Väldigt, han var ute väldigt i svåra situationer. Han körde väl både sårade människor och ammunition, tror jag. Så att han fick ju verkligen uppleva kriget, inte på distans, utan verkligen i strid på det sättet. Så det är klart att det är ju ett trauma för Maurice Ravel.
Ska vi lyssna vidare? Ibland när jag lyssnar på det här stycket så känns det som om det är någon sorts odjur som är bundet och är på väg att komma lös.
Mm, mm.
Kan du känna så?
Ja, jag håller helt med. Absolut. Plötsligt bara exploderade på något sätt. Det är en paroxysm där blablabla skakar loss samtidigt. Verkligen eruption av någonting här. Någonting som inte kan tyglas längre. Och det här avsnittet är också väldigt typiskt på en rytm som man hör nästan hela tiden. Den här punkterade rytmen, en slags marsch som också bidrar till det här obevekliga, det som är så ostoppbart i den här musiken. Så ba-ba-ba, ba-ba, ba-ba. Hela tiden framåt, framåt. Och som sagt, det är nog den vanligaste, mest återkommande idén i hela konserten. Man hör det igen och igen.
Mm. Men det här med att skriva för en pianist med bara vänsterhanden, hur gör Ravel? Alltså, hur kompenserar han för att det är en vänsterhand som ska spela som en vänster och en höger?
Ja, men det är många gånger så att han lyckas dela upp en hand i två på något sätt. Alltså till exempel på de ställen där det är väldigt melodiskt skrivet så ligger det i tummen. Medan de andra fingrarna då lägger till övriga toner.
Just det, som ligger och drillar,
ja,
runt
precis,
hela tiden.
Ja, precis. Akkordiskt så. Sen är det ju många ställen där pianisten just spelar olika ackord, och då handlar ju väldigt mycket om att binda ihop det, så att säga. Det här med legatospel, att man får det att kännas bundet, sammanhängande, som är naturligtvis en stor utmaning för pianisten som ska spela det här.
Mm.
Men där spelar ju också pedalen in, hur man använder den för att dämpa efterklang och så vidare.
Eller för att få det att binda ihop.
Eller för att få det att binda ihop, kanske snarare.
Akkord.
Precis. Så det är en anhopning av väldigt många tekniker som gör att det ändå blir möjligt. Men det som är så fantastiskt är ju att det är inte bara sådana som du och jag, Lolo, som tycker att det här låter som två händer.
Nej.
Det finns ju många pianister som baxnar över det här och säger det låter som tre händer. Så att det är ju liksom, det är ju ett underverk eller ett slags trolleri som Ravel lyckas med här.
Wow. Thank you. Men det är roligt att se vad pianisterna gör med högerhanden när de inte får använda den.
Ja.
Det är någon som ibland nästan sitter de på den.
Exakt.
Och sen så ibland kommer den och sveper förbi och så tar de tillbaka den igen.
Ja, just det. Och det gäller att liksom, nej. Man kommer på sig själv med att, nej, den där ska inte vara med.
Nej.
Nej, och sen jag sett Julia Wang också på YouTube för övrigt, där hon... Hon spelar ju alltid med en iPad, alltså har noterna framför sig på det sättet, och då kunde hon ju faktiskt väldigt elegant använda högerhanden för att trycka vidare till nästa notblad med högerhanden. Det är smart. Och annars så håller hon sig lätt gärna med högerhanden, håller hon sig liksom fast i flygen med den för att skapa liksom bättre stadga på något sätt.
Ja, just det. För det måste ju kännas annorlunda än om man har båda händerna framför sig.
Absolut.
Och liksom har den där stadgan.
Precis, det är nästan också en fråga om balans faktiskt. Så att jag förstår att man vill hålla i sig lite grann.
Och Wittgenstein, han har ju både pengar och kontakter, så han beställer 17 vänsterhandstycken från en massa jättekända tonsättare, eller hur?
Ja, alltså det är ju tidens främsta verkligen. Om man tänker slutet av 20-talet, början av 30-talet, vilka finns det? Jo, han beställer av dem som finns. Den unge Benjamin Britten skriver för Wittgenstein, Hindemith, Richard Strauss och Erich Wolfgang Korngold skriver också en stor pianokonsert för Wittgenstein, för vänsterhand och piano, som är jättemaffig. Den har lite grann av samma demoni, tycker jag, som Ravels konsert, och skulle tåla lite mer exponering faktiskt.
Mm. Vad tyckte han om? Vad tyckte Wittgenstein om de här konserterna?
Alltså,
vad tyckte Wittgenstein om det som de skrev åt honom?
Han tyckte nästan aldrig om det faktiskt. Han var ju så där väldigt kinkig av sig. Prokofjev skriver ju sin fjärde pianokonsert också för Wittgenstein, som han svarar rätt rakt av: jag förstår ingenting, jag tänker inte spela den. Det lät lite grann så flera gånger, om jag har förstått saken rätt. Han var ju kritisk även till Ravels vänsterhandskonsert.
Men det är den som lever kvar.
Det är den som lever kvar. Det är ju den som det har blivit ett repertoarverk, inte utan anledning. Det är en väldigt bra konsert.
Det låter ju ganska jazzigt det här, tycker jag.
Ja, det gör det verkligen. Och Ravel hade ju också varit i USA precis innan det här och träffat Gershwin till exempel. Han var helt upptagen och uppslukad av jazz, Ravel, vid den här tiden. Det svänger ju fett, måste man säga. Det är ju, man har ju nästan en slags improviserad, spontan karaktär som Ravel lyckas skriva ner här. Liksom.
Ja,
jazzen som föds i stunden. Och vad mer där, så får jag börjar faktiskt få ont i min vänsterhand. Ah. Jag har det här. Jag känner att jag vill vila den.
Ja,
nu.
Ja, det får du inte tyvärr.
Nej,
vi går vidare nämligen.
Ja.
Eller, ja, du får vila en lite.
Okay.
För de blir ju osams, Ravel och Wittgenstein. När Wittgenstein får noterna, då börjar han omedelbart att ändra i dem.
Ja, absolut. Det är ett väldigt oskick. Han ändrar ju inte bara i pianostämman, utan stryker även saker i orkesterstämman och tar ibland över idéer från orkestern och lägger i pianot.
Mm-hmm.
Han gillar ju inte heller. Han tycker ju konserten är alldeles för modern i sin karaktär. Han ogillar starkt det här jazziga som finns i den. Han stryker en takt i slutet och han håller på naturligtvis... så är ju det här någonting som Ravel inte blir särskilt glad över.
Nej, Nej, Ravel säger att han måste hålla sig till partituret.
Ja.
Och Wittgenstein säger att solister är väl inte slavar. Och då svarar tydligen Ravel att det är de visst.
Precis, de är slavar.
Ja.
Det lär han ha svarat väldigt kallt. Liksom. Ingen tvekan om den saken.
Bara ett faktum.
Ja. Men det är ju liksom, man blir ju...
Jag blir ganska arg på Wittgenstein. Alltså
vilken kille.
Ja!
På ett sätt kan man ju beundra hans kompromisslöshet. Han vill ju det här, han vill skapa musik för vänster hand. Men det är väldigt svårt att ha förståelse för att han känner att han kan göra så här mot Ravel av alla tonsättare dessutom.
Får man ens göra så överhuvudtaget?
Nej, det är tonsättaren som bestämmer förstås, även om det är klart att det är delvis ett samarbete mellan solist och tonsättare. Men när verket väl är färdigskrivet och göra på det här sättet... vi är väl båda team Ravel i det här avsnittet.
Ja, alltså vi håller på Ravel.
Vi håller helt på Ravel. Jag blir också så fruktansvärt irriterad på Wittgenstein. Men jag försöker ändå förstå honom också, för att det är ju det där med det speciella med att försöka upprätthålla en karriär med en hand bara. Och jag kan förstå att han också känner att det här är hans idé på något sätt. Och att han försöker göra den här konserten till sin. Och det är ju... Han har inte riktigt de tekniska förutsättningarna för det heller. Det är då mycket därför han ändrar så mycket.
Han är inte riktigt så bra.
Han är inte riktigt så bra, det är han inte. Och det är också någonting som Ravel i sin frustration och i klartext säger till honom tydligen vid ett party i Wien.
Okay.
För han är irriterad Ravel och säger, men du kan ju inte ens spela det här. Och då blir det blir nästan handgemäng. Alltså det är någon som får gå in och hålla dem ifrån varandra för att det inte ska bli slagsmål. Så att det var det.
Men han finns inspelad. Vi kan höra Wittgenstein spela.
Det. Precis. Fascinerande tidsresa det här, måste man ju säga.
Verkligen.
Men jag tycker ju ändå, alltså det låter ju svårt här plötsligt när man hör, du vet, många andra pianister vi hör. Det låter
det
ju som ett rinnande vatten. Det är jättesvårt, men här låter det svårt. Och det kan ju ha att göra med att det var en svår musik för Wittgenstein att bemästra.
Det låter ju inte jazzigt det här, kan jag säga. Det låter inte fritt, tänker jag på.
Nej.
Och det saknar jag. Han kanske blev provocerad också. Måste du skriva det så svårt? Kan du inte skriva för mig?
Men han hade nog varit lika provocerad om Ravel hade anpassat sig efter honom. Ja. För då hade han ju känt sig förminskad. Så att det är någonting med Wittgensteins
personlighet. Hur man gör så blir det fel.
Ja, jag tror det. Han var en sån. Ja. Men här sitter vi på höga hästar.
Ja, det känns lite svårt.
Och har en massa åsikter om allting. Men det är ju ändå vad vi hör liksom, som vi måste gå på.
Men vem spelar den här idag då? Alltså man kan ju, jag menar, väljer man den här när man kan välja tvåhandskonserter?
Det är klart att man måste nog vara intresserad av utmaningen i sig. Man måste...
Den ligger ändå på repertoaren.
Den ligger på repertoaren, den är inte ovanlig på det sättet. Samtidigt är den kanske lite mindre vanlig än Ravels, så att säga, normala, vanliga G-dur-konsert för två händer. Den är nu kanske lite populärare, men båda spelas ju absolut. Och det gör man den här vänsterhandskonserten, så är det ju förstås i en extra sensation av att nu titta på det här. Det är klart att det bidrar, det här liksom tricket, specialeffekten, till att skapa intresse.
Jag klarar det här.
Så är ju utmaningen för den pianisten förstås. Jag kan göra det här. Och inte bara att man kan göra det förstås, utan att man kan göra musik av det. Så att det inte låter som en grej bara.
Just det. Vilken inspelning har vi lyssnat på idag då?
Idag har vi lyssnat på en tekniskt fulländad inspelning, verkligen bländande, både rent pianistiskt och ur orkesterperspektivet. Man hör allt här som ska höras. Och det är den fantastiske Christian Zimmermann tillsammans med London Symfoniorkester och Pierre Boulez som gör Ravel väldigt bra. Han dirigenten och pianisten, de har båda sån enorm förståelse för den här musiken. Oj, oj, det är så bra.
Men kan vi inte, vi kan väl lyssna på slutet ändå? Jag vill lyssna på slutet.
Ja, det ska vi göra. Och innan vi verkligen når till slutet så är det ju också den stora kadensen, den andra kadensen i konserten, där så det stora.
Nu får vi förklara vad en kadens är.
Det är där glänser ju pianisten helt ensam utan stöd av orkestern, och det här är också väldigt, först väldigt melodiskt skrivet, och återigen ett exempel på hur, vilken utmaning det är att spela det här på en hand.
Wow.
Ja, man blir ju helt knäckt av det här faktiskt. Återigen, vi har ju pratat mycket om mörker och demoni i den här konserten, och det är ju som att det som händer här, vad är det som händer liksom? Det är den här marschrytmen som dyker upp helt brutalt och slår ner alltihop.
Mm.
Ja, inte utan att man tänker på att det är musik skriven mellan två världskrig på något sätt, att det ligger mycket i luften här, kanske.
Ja, för annars tycker jag det är så mycket lust och rytm i det här, så jag blir ju också glad när jag lyssnar på det här. Alltså
ja,
det är inte bara tungt.
Nej, nej. Det är en fullständig supernjutning att lyssna på det här. Så är det ju.
Nu är det, ja.
Är det redan slut?
Nu är det redan slut. Ja. Tack för idag, Johan.
Tack, Lolo.
Och tack alla ni som har lyssnat. Producent är Jonna Spik. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio. Gå in och leta upp Mästerverken. Tryck på hjärtat och aktivera pushnotiser så får du en liten pling i telefonen varje gång det kommer nya avsnitt. Ha det så bra till nästa gång, vi hörs!
Hej då!
Hej då!